Hej, kul att du är här och vill följa oss från EFS-kyrkan i Ängelholm. Du kommer nu att få se eller höra en predikan från en av våra gudstjänster. Har du några frågor eller vill veta mer om oss som kyrka så kan du alltid gå in på www.efskyrkan.info. Vill du ha tillgång till mer undervisning eller ta del av våra inspelade konferenser eller gudstjänster, gå gärna in på vår playkanal efskyrkan.tv. Nu ska vi lyssna på denna veckas predikan.
Vi har sedan kyrkans nyår började, första advent, ägnat oss åt att tala väldigt mycket om krubban. Det har varit en vandring mot krubban och sen från jul så är det istället från krubban vi rör oss. Och nu har vi den sista krubbgudstjänsten här idag. Från krubban till himlen i överskriften. Och det är också den söndag som kyrkan traditionellt också har talat om Jesu dop. Och vi ska få se hur det hänger ihop. Vi läser ifrån Lukas evangeliet kapitel 3. Där står det så här. Folket gick där i förväntan och alla undrade i sina hjärtan om inte Johannes döparen kunde vara Messias. Johannes svarade dem allesammans, jag döper er med vatten. Men det kommer en som är starkare än jag och jag är inte ens värdig att lossa remmen på hans sandaler. Han ska döpa er i den heliga ande och eld. Han har sin kastskovel i handen för att rensa sin tröskplats och samla in vetet i sin lada. Men agnarna ska han bränna upp i en eld som aldrig slocknar. Med många andra ord förmanade han folket och förkunnade evangeliet för dem. Men landsförsten Herodes blev tillrättavisad av Johannes för sitt förhållande med sin brors hustru Herodias och för allt annat ont som han hade gjort. Då lade Herodes till allt det andra att han dessutom satte Johannes i fängelse. När nu allt folket döptes blev även Jesus döpt. Medan han bad öppnades himlen och den heliga ande sänkte sig över honom i fysisk gestalt som en duva. Och från himlen kom en röst. Du är min älskade son. I dig har jag min glädje. Så här befinner vi oss nu i övergången mellan det gamla och det nya. Man brukar ibland tala om Johannes som den sista profeten av gamla testamentets tid. Och så kommer en ny tidsålder i och med Jesus. Johannes, han har varit igång ett tag. Han har levt som en eremit, en enstöring. Han befinner sig ute i öknen. Han ser inte riktigt klok ut, förstår man. Han klipper inte sitt hår, inte sitt skägg. Han har kläder av kamelhår. Han lever på det som naturen ger. Han är inte ett dugg kulturellt relevant. Han är inte inne. Han är fullständigt ute. Kan inte alls relatera till sina jämnåriga eller sina samtida genom att klä sig på rätt sätt eller ha koll på vilken musik som ligger på topplistan. Och ändå så besitter han en enorm attraktionskraft. Folk vallfärdar från hela landet och också från områdena öster om Israel för att lyssna till Johannes. Vad är det för hans inspirerande och uppmuntrande pep-talk? Du kan om du vill. Tro på dig själv. Nej, det är tvärtom. Det är svavelosande. Han förmanar. Han förmanar skarpt. Han varnar för människans tillstånd. För var och en som kommer att lyssna så varnar han för att lyssna på sitt eget hjärta. Och det slår an någonting i de som lyssnar. Därför att man känner också sitt eget inre. När man vågar stanna upp och lyssna. Och kan man fundera på så här, ja, Vad bra. Hade inte det räckt så? Det kom ju stora skador och lyssnade till Johannes. Och omvände sig. Ville vända om från sitt gamla liv, vända om från sin synd och nu leva efter Guds vilja, efter Guds bud. Varför måste Jesus komma då? Och faktum är att man räknar med att Johannesrörelsen var bra mycket större än Jesusrörelsen under ganska lång tid. Och när vi sen läser i Apostlagärningarna, som också är skriven av Lukas, när han fortsätter berättelsen om Jesusrörelsen, så stöter de på människor som hör till Johannesrörelsen, som är döpta med hans dop. Och den är liksom välspridd. Och det finns rester av det fortfarande. Jag jobbade i Lund i kommunen där, och då hade jag en kollega som var mandé. Hur många här har koll på mandéerna? Mandeismen. Nej, det är inte så konstigt. Därför att det är en liten rörelse. En liten, ja, men nästan alltså en sekt skulle man kunna kalla det. Inte den här vilda, destruktiva sekten, det är en ganska trevlig sekt. Men väldigt sluten. Man finns idag framförallt i Skåne, men det är från Irak som den här rörelsen kommer. 15 000 personer ungefär. Väldigt många har fått fly och har hamnat i Sverige. Så Skåne är liksom ett centrum för den här rörelsen. Och man spårar sitt ursprung till Johannes döparen. Jesus, nej. Räknar man inte med, utan Johannes, det var den största och den sista profeten. Och däremot, till skillnad från Johannes då, så räknar man inte så mycket med att omvända sig och ansluta till rörelsen. Utan man behöver födas av två mandeiska föräldrar för att vara mandé. Så att det är en tuff tillvaro som de för, också i vårt samhälle då. Att få bevara det, bara liksom gifta sig inom rörelsen och så där för att bli bevarade. Superintressant. Jätteroliga samtal hade vi. De sysslar mycket med dop, eftersom Johannes var Johannes döparen. Så de döpte sig i ån nedanför där vi jobbade regelbundet. Man gör det liksom om och om igen. Har man en väldigt annorlunda föreställning om vem Gud är och sådär. Det är långt från Johannes döparen och hans förkunnelse, ska jag säga. Men man spårar ändå sitt ursprung bak till honom. Och man är omnämnd som rörelse väldigt tidigt också i kyrkohistorien som en avvikande rörelse. Alltså några som kanske då inspirerade av Johannes men inte förstått budskapet fullt ut. Och då inte heller lyssnat på vad Johannes faktiskt säger om Jesus. En liten anekdot bara. Om ni skulle stöta på det så har ni i alla fall fått höra lite om det. Det finns några stycken. Men det som Johannes då har som huvudärende, det är ju inte sitt eget döpande. Det är inte sin egen förkunnelse. Utan det är just förberedelsen. Att bereda sitt hjärta för Guds dom, för att vi tror på en Gud som är inte bara god och barmhärtig och kärleksfull och tar hand om oss, utan som också är fruktansvärd. Därför att han tolererar ingen synd och ingen ondska. Och därför kommer han med dom, och därför behöver var och en förbereda sitt hjärta för att kunna ta emot räddningen och komma undan domen. Och så står det att han förmanade folket. Han räddes inte heller för att förmana härskaren, som då också hade makt att sätta honom i fängelse och senare också ta livet av honom. Och i detta att han förmanade så predikade han evangelium. Ibland har vi en tendens i kyrkan eller bland kristna att separera det här. Alltså att Guds dom och Guds vrede över synden skulle vara något annat än hans kärlek till människan och hans barmhärtighet. Men det hänger väldigt tätt samman. Guds fruktan och kärlek är två sidor av samma mynt. Guds vrede över synden och Guds kärlek till människan är bara två sidor av samma sak. Och varför behöver då Jesus komma? Varför räcker det inte med Johannes? Johannes är en i raden av profeter. Visserligen den största född av kvinna, säger Jesus. Han håller honom oerhört högt i det uppdraget att förbereda människor för att ta emot Jesus. Men när Jesus kommer, när han döps här, så får vi höra från himlen vem det här är. Det här är inte bara en profet. Och det är inte så bara att vara profet, sänd av Gud. Men Jesus är någonting mycket mer. Han är son. Han är sonen. Det är över honom som faderns röst hörs. Du är min älskade son. Han är inte bara kallad till ett uppdrag. Han har inte fått ett uppvaknande. Eller bara ett uppdrag. Han är född av Gud. Före all tid, som vi fick bekänna här i den urgamla lovsången. För 1700 år sedan formulerades den här sann Gud och sann människa. Det är det här krubban handlar om. Man brukar tala om det som inkarnationen. Ett sånt kyrkigt ord. Latin betyder att köttblivande. Gud blir kött. Han blir en del av sin skapelse. Johannes skriver om det i sin inledning till sitt evangelium, att ordet blev kött. Jesus är liksom Guds eget uttalade ord, det som skapar, det som ger liv. Guds kraft, Guds närvaro blir påtaglig, det blir kött och bodde mitt ibland oss. Det är någonting som provocerar och någonting som förvirrar, skulle jag säga, vårt sinne. Att evig levande Gud blir människa och föds och läggs i den här krubban. För många blir det stötestenarna, men det är orimligt. För många fromma kristna så är det ändå orsak till mycket grubblerier. Hur är det möjligt? Och så är det här ändå förutsättningen för vår räddning. Det är förutsättningen för försoningen. Att Gud blir människa. För vi behöver försonas. Vår synd skiljer oss från Gud. Och har kapat flödet från livet själv. Konsekvensen av det är död. Vi behöver försoning. Vår kunskap om Gud är bortblåst. Vår förmåga att tala rätt och se rätt är borta. Vi behöver försonas. För att vår blick, vårt hjärta, vår vilja och hela våra liv ska vara på rätt plats med rätt riktning, så behövs det försoning. Varför behöver då Gud bli människa för att det ska ske? Försoning, det behöver ju ske mellan de parter det gäller, eller hur? Det behöver ske mellan Gud och människa. Det är där uppbrottet ligger. Så det är väldigt viktigt att det är en representant för mänskligheten. Någon säger, men kan inte Gud bara förlåta? Nej, men det behöver ske en försoning. Det behöver vara någon som representerar människan och som försonas med Gud. Och som är dålig jämförelse, men ändå någonstans. Om man tänker en släktfejd, det funkar liksom inte bara att man glömmer bort eller gräver ner konflikten. Det ligger där och pyr och har skapat sår som finns där. Och när det ska till en försoning, ja, då kan man inte hyra in en skådespelare som kommer och låtsas vara från den ena släkten och säger förlåt. Utan det behöver vara någon som representerar familjerna som möts och som ber om förlåtelse. Som gör den här kopplingen. Varför behöver då Gud vara den som både är människa och Gud? Därför att det finns ingen annan människa som kan bära det här. Var och en av oss, alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud. Jag har nog med min egen synd, så att säga. Det behövs någon som själv är utan synd. Som på så sätt har, så att säga, plats att ta på sig all annan synd. Det är det som hela offersystemet i Gamla testamentet ger bilden av. Det måste vara ett felfritt offer som bärs fram. På ett felfritt offer, alltså ett djur som inte är skadat utan som är precis så som det är tänkt att vara, skapat till att vara. Därpå kan synden, så att säga, läggas. Om man la händerna på syndabocken under försoningsdagen som för att överföra folkets synd. Allt detta pekar fram mot det felfria offerlammet som också Johannes döparen talar om när Jesus kommer. Som vi får veta i andra skildringar. Se Guds lamm som tar bort världens synd. Där kommer han som allt detta som folket har levt och predikat i högtiderna och i tempeltjänsten som han förberett för oss, så kommer Johannes också då förbereder med omvändelsen och säger där kommer försoningen i egen hög person. Och varför måste det då försonas på det här sättet? Kan inte Gud bara glömma och förlåta? Livets stora gåta, som man hade någon ramsa som var. Ett av de vanligaste invändningarna mot kristen tro brukar kallas för teodicéproblemet. Hur kan Gud vara allsmäktig och samtidigt kärleksfull? Hur kan han tillåta att ondska finns och till synes inte göra någonting åt det om man nu är kärleksfull? Det här är svaret på den frågan. Någon har beskrivit så här, tänk att vi ser på skärmen här. All världens samlade ondska i världshistorien får spelas upp på den här skärmen. Vi får se vartenda våldsdåd. Varenda ond handling som har begåtts människor emellan, som har uttalats. Man skulle inte hålla för att se ens en bråkdel av det. Och så tänker vi oss en Gud som är god och rättfärdig och som ser allt det här. En god och kärleksfull Gud blir ju självklart upprörd, djupt upprörd och vred över det han ser. Det ligger i Guds kärlek också en djup vrede över synden, över ondskan i världen. Och skulle Gud svara på det enkla, raka sättet som människa många gånger har bett att göra slut på den här ondskan, ja, då skulle det också samtidigt innebära att allt det här, ja, det försvinner. Men då försvinner också precis varenda människa. Därför att varje människa har syndat och gått miste om härligheten från Gud. Så där är problemet. Att ondskan inte är så enkel som att den är där hos den och den, men inte hos mig. Den är också hos mig. Därför blir Gud människa. För att i sig själv försona världen med honom själv. Så att var och en som tror på honom, som tar det här till sig, då kan få bli på nytt född, renad och få sitt hjärta förvandlat. Det är lösningen, det är räddningen. Det är inte Guds vredesdom på det sättet att allting bränns upp och kvar finns inget. Utan det, den vreden får sitt utlopp på korset. Där sker en fruktansvärd dom. När han som inte visste vad synd var blev till ett med hela världens synd. Och den döms på korset. För att var en som ser upp på det korset och får höra att det är för mig, det är för min synd. De spikarna är mina synder som har naglat fast honom där. Det är för min skull. Då kan jag också få ta emot försoningen som skänks genom det. Det var därför Jesus föddes. Det var därför han blev människa. Han blev som oss till det yttre. Han blev en del av den här skapelsen. Han kommer till Johannes, erkänner hans arbete, det han talar om. Och så låter han sig döpas och går in också i till synes våra andliga villkor. Han låter sig döpas som om han behövde omvändelse, som om han hade någonting som behövde renas ifrån. Det pekar fram mot det här, att han är på väg att ta in vår synd in i sin egen kropp. Han går in under våra villkor. Och när det sker så besegras synden och döden och djävulen. Gud och världen försonas på korset. Och när Jesus uppstår så får vi kvittot. Bekräftelsen på att det här är giltigt. Hade inte Jesus uppstått hade vi inte kunnat veta. Ja, det kanske var ytterligare en profet som blev dödad för sitt budskaps skull. Men Gud uppväckte honom från de döda. Därför att det fanns ingen skuld hos honom själv och därför hade döden ingen rätt, ingen makt. Och var och en som tror på det här, var och en som ropar efter honom, var och en som ber honom om att få ta del av det här, får då göra den här vandringen tillsammans med honom. Vi får omvända oss, som Emily talade om innan. Det är en hel omvändning. Det är att vända oss bort från allt vårt eget, allt som har varit, och nu ta emot det liv som han ger. Och veta och lita på att från början, i det ögonblicket jag säger jag vill ha del av det här, så är det ett nytt liv som börjar. När Gud ser på mig så ser han inte längre min synd. Han ser Kristus. Hans rättfärdighet, hans syndfrihet, hans strålglans täcker mig. Och därför så är budskapet om domen också evangelium. Evangeliet är ett ord som betyder det glada budskapet. Det är det vi brukar säga att det kristna budskapet är. Det är evangelium, det är ett glatt budskap. Att Gud är en rättvis Gud som dömer ondskan. Och han är en barmhärtig och kärleksfull Gud som inte vill att någon människa kommer under den domen. Att ingen människa behöver ta syndens konsekvens. Därför så har han sänt sin egen son för att ta den konsekvensen. Det finns ingen större kärlek. Han som är vår domare är samtidigt vår frälsare, vår försvarare. Jag vet inte om ni får upp såna här snyftklipp i Facebookflödet från diverse grejer och sådär. Men ett som jag tyckte det var väldigt fint. I USA där har de ju tv-sända rättegångar. Rättegångar är en del av underhållningen. i den här underhållningskultur. Och så är det domare som får in en ganska gammal man som inte har några ekonomiska förutsättningar och som har fått en, jag kommer inte ihåg om det är fortkörningsbot eller parkeringsbot, men inte har kunnat betala det här då, så har det gått till rättegång. Och den här mannen får förklara hur det har gått till, och man kan tycka att det var liksom misstag och sådär, men rent juridiskt så har han ändå gjort fel. Det finns liksom ingen annan chans för den här domaren än att ska han göra sitt uppdrag som domare, så är det att döma den här mannen till då det här numera förstorade bötesbeloppet, som ytterligare då är helt omöjligt för den här mannen att betala med sin extremt skrala pension. Så domaren gör det, han dömer till det här beloppet, och samtidigt direkt efter när rättegången är avslutad så säger han också, men jag kommer betala den här boten åt dig. Han såg någonstans mannens hjärta och ärlighet i det här och gjorde den bedömningen. Det kanske är helt juridiskt vidrigt, jag vet inte. Jag är inte jurist. Men det var ett fint klipp. Och en liten kanske en illustration för vad det här är. Vi har en domare som på riktigt vill och gör upp med ondskan. Och samtidigt inte vill att någon människa går förlorad. Det är Guds vilja att alla människor kommer till insikt om sanningen och blir räddade. Han har betalat allt, han har betalat boten. Allt är förberett. Det vi behöver göra är att erkänna vår skuld. Att våga se upp på honom när han hänger där på korset. Eller när han står där i sin härlighet och säger det, du har rätt att döma mig. Att våga möta min egen synd, min egen inneboende ondska. Men då inte stolt vägra ta emot att den här domaren vill betala boten åt mig. Utan ödmjukt ta emot det enda som kan skänka mig räddning, nämligen att han betalar allt för mig. Att han får sålla agnarna från vetet också i mitt liv, i våra liv. Får rensa bort allt det som talar lögn om Gud och mig själv. Och istället ge plats åt det som talar sant om honom, som talar sant om mig själv, som talar sant om andra människor. Då sker det här saliga bytet. Han går in i vårt liv för att vi ska kunna gå in i hans. Han kom till jorden för att vi skulle kunna komma till himlen. Han blir människa för att vi ska kunna bli gudomliga. Han kom till vårt lägsta, till en krubba. För att vi skulle kunna komma till hans högsta, till himlen. Det är vårt mål. Det är hela kyrkans ärende och livsnerv. Och det är också det som vi kan ge till andra. En inbjudan till det här. Allt annat bleknar i jämförelse med det. Så vad säger ni? Ska vi ta och be? Och be för kyrkan och för andra. Emelie, du får leda i det här.
Som kyrka är det en glädje att få spela en liten roll av allt Gud gör i och genom ditt liv. Vi vill gärna fortsätta följa dig på den resan. Och vill du ta reda på vad ditt nästa steg kan vara på din resa med Gud, så gå in på efskyrkan.info/nästa-steg. Vår längtan är att få se människor och samhällen förvandlade av Jesus. Genom en kyrka som återspeglar Guds hjärta, bär varandra och betjänar människor varhelst vi befinner oss varje dag.